Epilog, sidan 354. Morgonen fann ett Esteishar-palats i sorg. Vita fanor vajade från alla torn, och tjänarna hade långa vita bindlar om armarna. I staden ryktades det redan om järtecken som hade föregått tragedin, kometer som siktats på natthimlen och eldar i skyn. Människorna hade en förmåga att ta vad de såg och forma det till det de trodde eller ville tro. Att en simpel soldat försvunnit, till och med att en HD också gjort det, gick obemärkt förbi vid sidan av den djupa sorg som fick starka män att gråta öppet i korridorerna. När Moraine var på väg tillbaka från Marines svit, där hon utplånat kvinnans tillhörigheter efter att förgäves ha sökt efter ledtrådar till svarta Aja, fick hon stiga åt sidan för Jane Arrell, som kom skridande genom korridoren i vit långklänning och kortstubbat hår. Det viskades om att hon ämnade dra sig tillbaka från världen. Moraine trodde att hon redan hade gjort det. Kvinnan stirrade med ögon som såg gamla och härjade ut. På ett sätt såg de ut ungefär som hennes dotters gjorde i Moraines minne, fulla av förtvivlan och visshet om att döden snart skulle komma. När hon steg in i sin svit for Jean upp från en stol i salongen. Det kändes som om det var flera veckor sedan Moraine såg henne sist. Du ser ut som om du hittade en huggfisk när du stoppade handen i betessumpen, morrade hon. Och det är väl inte särskilt förvånande. Sorgetid är alltid förfärligt när de som dött är folk man träffat. Hur som helst kan vi ge oss av så snart du är klar. Rahien föddes på en bondgård nästan 2 mils steg från Drakberget. Marine har inte varit i närheten av honom. I varje fall inte så sent som i morse. Jag tror inte att hon kommer att göra honom något ont ens om hon är svart. Fel gossebarn. Av någon anledning hade Moraine nästan väntat sig det. Marine kommer aldrig att göra någon något ont igen, Jean. Nu vill jag att du ska ställa din förmåga att lösa gåtor till mitt förfogande. Hon satte sig på en stol och började från slutet. Trots Jeans bestörta flämtningar och krav på utvikningar skyndade hon sig igenom sin redogörelse. Det var nästan som att genomleva allt sammans igen. Det kändes som en lättnad när hon äntligen kom fram till det som hade lett henne fram till konfrontationen. Mest av allt ville hon se Dirk död, Jean. Det var honom hon dödade först, och hon försökte döda Lan. Det är rena vansinnet, morrade Jean. Vad kan det finnas för länk mellan en 8-årig pojke och en kallhjärtad lejonfisk som Lan? Tur. Dirk överlevde ett fall som borde ha blivit hans död, och alla säger att Lan är den tursammaste mannen i världen. Annars skulle stora fördärv ha tagit livet av honom för flera år sedan. Det finns ett mönster, men jag tycker att det bara ser tokigt ut. Kanske är till och med den där penningsamlade smeden en del av det. Och Joseph Najima i Kanlum, för allt vad jag vet. Han hade också tur. Lös gåtan åt mig om du kan. Jag tror att det är viktigt, men jag kan inte begripa hur. Jean vankade fram och tillbaka över golvet, sparkade i kjolen med sina steg och muttrade för sig själv om män med tur, och smeden blev plötsligt populär och annat som Moraine inte kunde urskilja. Plötsligt stannade hon tvärt och sa, hon var aldrig ens i närheten av Rahien, Moraine. Svarta Aja vet att draken fötts på nytt, men de vet fördöme mig inte när. Kanske lyckades Tamra hålla det hemligt, eller så var de för hårdhänta och tog död på henne innan de hann få det ur henne. Så måste det vara. Hennes iver förbyttes i fasa. Ljus. De dödar varenda man eller pojke som kanske kan ha förmågan att leda kraften. Bränner mig, Moraine. Det kan betyda döden för tusentals, 10 000-tals. Det var fruktansvärt, men det kunde vara lösningen på gåtan. Män som kunde leda kraften visste för det mesta inte att det var vad de gjorde, i varje fall inte i början. Till en början verkade de ofta bara ha tur. Tillfälligheterna utföll till deras fördel, och ofta fick de plötsliga, oväntade framgångar, precis som smeden här i Chachin. Chuan hade rätt. Svarta Aja hade påbörjat en massslakt. Men de vet inte att de ska söka efter ett spädbarn, sa Moraine. Hon var så hård som hon måste vara. Ett nyfött barn visar inga tecken. Vi har mer tid på oss än vi trodde, men inte så mycket att vi kan kosta på oss att vara vårdslösa. Vilken syster som helst kan vara svart. Jag tror att Kajsuan är det. De vet att det finns andra som letar. Om någon av Tamras sökerskor hittar pojken och de finner honom hos henne, eller om de bestämmer sig för att förhöra en av dem istället för att döda henne så fort de får tillfälle. Jean stirrade på henne. Vi har fortfarande vår uppgift, sa Moraine. Jag vet, sa Jean dröjande. Jag trodde bara aldrig. Nåväl, när det finns arbete att göra får man bärga nät eller rensa fisk. Hon sa det dock inte med sin sedvanliga energi. Vi kan vara på väg mot Arafel före middag. Du får återvända till tornet, sa Moraine. Tillsammans skulle de två inte kunna söka snabbare än en av dem kunde på egen hand. Om de måste vara åtskilda kunde det knappast finnas någon bättre plats för Joao än hos Sertalia de Lerme, där hon fick se alla rapporter från Blå Ayas kunskapare. Medan Moraine sökte efter pojken kunde Joao ta reda på vad som hände i alla världens länder. Och eftersom hon visste vad hon sökte efter, kunde hon upptäcka alla tecken på svarta Aja eller draken återfödd. Jean kunde faktiskt ta reson när man förklarade för henne, men den här gången tog det en bra stund. När hon slutligen godtog Moraines resonemang var det högst motsträvigt. Sertalia kommer att dikta fogar med mig för att jag gav mig av utan lov, muttrade hon. Brände mig. Jag blir uthängd på tork i tornet. Jag får skatta mig lycklig om hon inte låter prygla mig. Moraine, det bedrivs ett sånt spel där att man svettas floder mitt i vintern. Jag avskyr det. Men hon rotade redan i koffertarna för att plocka fram det hon skulle ha med sig på ritten tillbaka till Tarvalon. Jag förmodar att du gav den där län ett varningens ord. Och så vitt jag förstått förtjänar han det, oavsett om det gör någon nytta eller ej. Jag hörde att han red iväg för en timme sedan, på väg mot stora fördärv. Vart ska du? Jag har oavslutade affärer med honom, sa Moraine över axeln. Redan den dag hon träffat honom första gången hade hon bestämt sig för en sak, förutsatt att han inte var mörkvän, och den saken tänkte hon genomföra. I stallet där pilen stod slängde hon ut silvermarker som om det vore kopparören och fick stoet sadlat och klart nästan innan mynten landat. Hon kavade upp på hästen utan att bry sig det minsta om att hennes kjol sköts upp till knäna, körde hälarna i djurets flanker och galopperade ut från palatset. Hon red norrut genom staden, folk fick kasta sig ur vägen för henne. Och en gång lät hon pilen hoppa rakt över en tom vagn, vars kusk inte körde ur vägen snabbt nog. Hon lämnade ett spår av ilskna rop och höjda nävar bakom sig. När hon nådde vägen som löpte norrut från staden, saktade hon in tillräckligt för att hinna fråga några vagnskuskar på väg åt motsatt håll om vägen och fråga om de hade sett en markerier på en brun hingst. Hon blev minst sagt lättad första gången hon fick ett jakande svar. Mannen kunde ha ridit åt 50 olika håll efter att ha korsat vallgraven, och med en timmes försprång. Men hon skulle hinna ikapp, om hon så måste följa honom in i stora fördärv. En malkerier, den magre köpmannen i mörkblå rock såg överraskad ut. Mina vakter har sagt att de sett en sån där uppe. Farliga figurer, malkerierna. Han vred sig på kuskbocken och pekade på en gräsklädd kulle ett hundratal steg från vägen. På krönet stod två hästar tydligt synliga, en av dem en packhäst. En tunn rökslinga slingrade sig upp i vinden. Län tittade knappt upp när hon satt av. Han låg på knä vid resterna av en liten eld och rörde om i askan med en lång gren. Märkligt nog låg det en lukt av bränt hår i luften. Jag hade hoppats att du skulle vara klar med mig, sa han. Inte riktigt än, sa hon. Är det din framtid du bränner? Jag tror många kommer att sörja när du dör i stora fördärv. Jag bränner mitt förflutna, sa han och ställde sig upp. Minnen. Ett rike. Gyllene tranan kommer inte att hissas igen. Han började sparka jord över askan. Sen hejdade han sig och tog istället upp mullen och lät den nästan högtidligt rinna från sina händer. Ingen kommer att sörja när jag dör, för de som skulle ha gjort det är redan döda. Dessutom ska alla dö. Bara en narr väljer att dö förr än han måste. Jag vill att du ska bli min väktare, Lärmendragoran. Han stirrade på henne utan att blinka. Sen skakade han på huvudet. Jag borde ha förstått att det var så det skulle bli. Jag har ett krig att utkämpa, Eishe De, och ingen önskan att hjälpa dig att spinna vita tornets nät. Leta upp någon annan. Jag utkämpar samma krig som du, kriget mot skuggan. Meereen tillhörde svarta Aya. Sen berättade hon allt sammans för honom, från Gitaras förebådan inför den Ämelintronande och två antagna till vad hon och Jean hade kommit fram till. Om hur Tamras sökerskor hade dött, varenda detalj. Hade han varit en annan skulle hon kanske ha sparat de värsta bitarna. Men hon trodde inte att han var rädd för hemliga fiender, inte ens om de var Aesir Deer. Du sa att du brände upp det förflutna. Låt det förflutna få sin aska. Det här är samma krig, Län. Det viktigaste slaget hittills i det kriget. Och i det här slaget kan du segra. En lång stund stod han och blickade norrut mot stora fördärv. Hon visste inte vad hon skulle göra om han vägrade. Hon hade berättat mer för honom än hon borde ha berättat för någon annan än en man som hon hade bundit till sig som väktare. Plötsligt vände han sig om. Svärdet blixtrade i hans hand och ett ögonblick trodde hon att han tänkte angripa henne. Istället sjönk han ner på knä, med det blottade svärdet liggande i sina händer. Vid min moders namn svär jag att jag ska lyfta min klinga när du säger lyft, och sänka den när du säger sänk. Vid min moders namn svär jag att jag ska komma när du säger kom, och gå när du säger gå. Han kysste klingan och lyfte en blick full av förväntningar mot henne. Även på knä fick han en kung på sin tron att verka ödmjuk. Hon skulle bli tvungen att lära honom lite blygsamhet för hans egen skull, och för en viss kärns skull. Det är inte riktigt klart, sa hon och la händerna på hans huvud. Väven av ande var en av de mest invecklade som Aesidena kände till. Hon vävde den runt honom, lät den sjunka in, försvinna. Plötsligt var hon medveten om honom, på det sätt som en Aesir De är medveten om sin väktare. Hans känslor var en hård liten knut i hennes bakhuvud, idel, stål, hård beslutsamhet, lika vass som äggen på hans klinga. Hon kände den dämpade smärtan från gamla sår som han tryckt undan och ignorerat. Hon skulle kunna ta hjälp av hans styrka när hon behövde det. Och hitta honom hur långt bort han än var. De var bundna till varandra. Han reste sig smidigt, stack tillbaka svärdet i fidan, betraktade henne. Men som inte var där kallar det förslaget vid skinande murarna, sa han plötsligt. De som var där kallar det blodets snö, men inte längre. De vet att det var ett slag. På morgonen den första dagen ledde jag nästan 500 män, kandorier, saldener, domanier. Vid den tredje dagens kväll var hälften döda eller sårade. Om jag hade gjort andra val skulle några av dem som dog ha varit i livet, och andra skulle ha varit döda i deras ställe. I krig ber man en bön för sina döda och rider vidare, för det väntar alltid ett nytt slag bortom nästa horisont. Be en bön för de döda, Moraine Sedé, och rid vidare. Hon var så förvånad att hon nästan gapade. Hon hade glömt att flödet genom bandet gick åt båda håll. Han visste vad hon kände också, och kunde tydligen urskilja hennes känslor mycket tydligare än hon kände hans. Efter en liten stund nickade hon, även om hon inte visste hur många böner det skulle behövas för att rena hennes sinne. Han räckte henne pilens tyglar och sa, vart rider vi först? Tillbaka till Churchin, medgav hon, och sen Arafel. Det var så få namn kvar i boken som skulle vara lätta att hitta. Resten av världen om så behövs. Antingen vinner vi det här slaget, eller så dör världen. Sida vid sida red de ner för kullen och vände söderut. Bakom dem mullrade det från en svartnande himmel. Ännu en senkommen storm var på väg ned från stora fördärv.
Här är talboken slut.